Idag är ju första gången som vi firar gudstjänst här i de här lokalerna tillsammans sedan pandemin började. Och vi prövar oss fram. Så här gjorde vi idag. Nu är det några föräldrar antagligen uppe där som fortfarande ser på YouTube-sändningen. Så det var så söndagsäventyret var med på vår gudstjänst genom att de såg streamingen. Och jag hoppas ni föräldrar känner er välkomna ner hit när ni vill. Till exempel när vi delar ut bröd och vin. Så ni är med på det också. Ni som ser uppe fortfarande på i församlingsvåningen. Det är jag då som heter Eleanor, vikarierande pastor och föreståndare här den här hösten. Temat för oktober, som man också kan läsa om i det nya programbladet som ligger i foajén, kan ni ta när ni går ut, är spår av anden. Spåren av anden. Och texterna vi hörde förut var från Ängeln Mikaels dag som firades i veckan. Men jag kommer inte predika över de texterna, utan jag kommer predika över då temat spåren av anden i skapelsen. Jag vet inte om ni har funderat på det förut. Den här frågan, är det så att Gud har skapat världen? Eller är det så att han skapar världen? Har han skapat världen eller är det så att han skapar världen? Jag tror att i vår sekulära tidsålder så är det väldigt lätt att när vi tänker på det här med skapelsen så tänker vi att Gud en gång i begynnelsen har satt igång allting genom Big Bang till exempel. Och sen att han liksom tog ett steg åt sidan när han väl hade satt igång det här systemet. I så fall så reducerar vi Guds handlande till att bara liksom gälla hans design eller spåren av Gud i skapelsen, som att det skulle ha med hans design att göra. Nu rörde jag till här. Alltså, hur ser man spåren av Gud i skapelsen? Hur ser man spåren av anden i skapelsen? Om vi tänker oss att det bara har med att han en gång satt igång världen, då ser vi ju bara spåren av Gud genom att titta på designen. Ja, men det här säger någonting om konstnären. Han tänkte så här, han är så här. Men jag tror att då reducerar vi Guds handlande till att bara gälla när någonting bryter mot naturlagarna. Till exempel att nu är någonting som är vajsing i skapelsen. Någon har blivit sjuk och man så griper Gud in och helar. När den kristna tron egentligen säger att Gud är uppehållaren av livet. Alltså om inte Gud håller skapelsen i sina händer. Om inte Gud håller ekosystemen i sina händer. Då ramlar världen ihop. Och då ser vi egentligen Guds spåren av Gud i skapelsen hela tiden. För han är där och grejar hela tiden. Inte bara när det sker mirakel. Nästa söndag enligt kyrkåret så är det tacksägelsedagen. Då man brukar tacka Gud för liksom årets skörd. Och vi som bor i städerna tänker ju att maten kommer från affären. Men den gör ju inte det. Den kommer ju från marken. Och för att maten ska kunna upp från marken så behöver det regna. Vi är beroende av regn. Det kanske vi inte tänker på så mycket här i Norden. Men vi blev ju mer medvetna om det för några år sedan när det var så torrt och varmt. Att det där är utom vår kontroll. Att det ska regna. Och så här beskriver psalm 65 i Bibeln regnet. Saltaren har mycket av det här med att Gud är uppehållaren av livet. Att han är där och grejar hela tiden. Och den salmen kommer jag sen också använda i min nattvardsbön när vi går in i den delen. Så här står det i vers 10. Du tar dig an jorden och ger den regn. Du ger den bördig och rik. Guds flod är full av vatten. Du får säden att växa, du sörjer för jorden. Du vattnar åkens fåror och jämnar ut dess tiltor. Med regnskurar gör du jorden mjuk, du välsignar det som växer. Och här ser vi då hur Gud grejar i skapelsen. Han är där som en liksom trädgårdsmästare, han sörjer för jorden, han grejar, han gör jorden mjuk, han ser till så att det regnar. Och vi vet ju hur regn, hur det kommer till, vad det har för processer och så. Men dagens predikotema handlar om att för att, det här ska, för att ekosystemen ska kunna fungera, för att det ska kunna regna, så behöver Gud hela tiden ha sitt ansikte vänt mot världen och andas in liv. Gud blåser hela tiden in liv i skapelsen. Det finns flera bilder för treenigheten. Vi ska ju prata om anden idag, eller fundera kring detta med anden. Och en bild av treenigheten som jag kanske nämnde för några veckor sedan när vi hade gudstjänst i baptistkyrkan, det är Gud som en talare. Fadern som en talare. Och ur faderns mun kommer det ut ord och andedräkt. Ordet, det är ju sonen. Ordet som blev kött i Jesus Kristus. Och så har vi anden, andedräkten. Ur min mun kommer det ut ord och ande. Och Gud har alltid agerat i världen på det här sättet. Genom att blåsa och genom att tala, kan vi se i Gamla testamentet. En kyrkofader talar om detta som Guds två armar som han verkar i världen. Irenaeus av Lyon talar om ordet och anden som Guds två händer som han grejer med i skapelsen. Och då behöver vi ju få syn på det, de här två händerna, om vi ska kunna se spåren av Gud i skapelsen. Ibland syns inte det där riktigt i våra bibelöversättningar. I Bibel 2000 till exempel så står det så här i psalm 33, vers 6. Genom Herrens ord blev himlen till och rymdens här på hans befallning. I folkbibeln står det så här. Himlen är skapad genom Herrens ord och hela hans här genom hans muns ande. Gud skapar genom sitt ord och genom sin muns ande. Och vi har ju det i skapelseberättelsen. Hur Gud sa, var det ljus och det blev ljus. Och hur det var en Guds vind som svävade över vattnet. Och det är ju för att ordet ande också kan betyda vind. Det är en andedräkt, det är en vind som kommer ur Guds mun. Och då vill jag att vi går till en annan text som är liksom huvudtexten för min predikan idag. Och det är psalm 104, som också är en psalm som handlar väldigt mycket om skapelsen. Och hur vi kan se spåren av Guds ande i skapelsen. Och den här psalmen handlar om Guds pågående skapelseverk. Och då står det så här i vers 27. Alla sätter sitt hopp till dig. Du ska ge dem föda i rätt tid. Du ger dem och det tar emot. Du öppnar din hand och de äter sig mätta. Du döljer ditt ansikte och de blir förskräckta. Du tar ifrån dem deras ande och de dör och blir åter till mull. Du sänder din ande, då skapas liv. Du gör jorden ny. Här står det att alla sätter sitt hopp till Gud för att han ska ge dem föda i rätt tid. Alltså som någon slags bambatant eller matsalstant. Någon som serverar mat till alla. Kommer från Göteborg, där kallar vi det för bamba. Matsal, skolbespisning. Alla här, det är både människor och djur. Alla varelser väntar på att Gud ska ge dem mat. Det kan man gå runt och tänka på när man är på skogspromenad till exempel. Alla de här varelserna väntar på att Gud ska ge dem mat. Har ni funderat på den här frågan, vad det är för skillnad mellan djur och människor? Ur ett teologiskt perspektiv. Jag trodde länge att det handlar om att ja, men vi har en själ, det har inte djuren. Men om man läser Gamla testamentet så ser man att ja, men djur har också en själ. Enligt Gamla testamentet. Djur och människor är levande varelser till skillnad från stenar och träd och växter enligt Bibeln. Och djur och människor skapade Gud genom att ta jord från marken och sen blåsa in sin livsande. Och så fick vi en själ, en ande. Vi fick liv till skillnad från stenar och träd. Och vi levande varelser då väntar på att Gud ska ge oss mat. Om vi tittar på den här versen 29, i våra biblar, kommer inte upp på väggen tyvärr, så står det så här: du döljer ditt ansikte, de blir förskräckta, du tar ifrån dem deras ande och de dör och blir åter till mull. Det vill säga, om Gud vänder bort sitt ansikte, då dör vi, både djur och människor. Så om inte Gud har sitt ansikte vänt mot världen, då faller vi ihop och blir jord igen. Och det är som att den här versen säger att om vi inte är framför Guds ande, om vi inte, Guds ansikte, om vi inte har kontakten med Guds andning, då förlorar vi vår andning. Det är som att Gud hela tiden behöver ge oss liksom konstgjord andning, för det är inte konstgjord andning då, utan vanlig andning, den andning vi behöver för att kunna leva. När Gud vänder bort sitt ansikte, då förlorar vi vår ande och dör. Och det finns det ju en sång av Kent, den här gruppen, som flera har gjort en cover på, där de sjunger så här: jag kan inte ens gå utan din luft i mina lungor, jag kan inte ens stå när du inte ser på, och genomskinlig grå blir jag utan dina andetag. Utan dina andetag. Och där stämmer ju utifrån den text jag läste. Utan Guds andetag, Guds ande, Guds vind, så blir vi mull igen. Vi blir det vi en gång var. Utan Guds andetag blir vi gråa. Vi blir jord igen. Men så står i den här salmen att Gud på nytt kan sända ut sin ande så att vi förnyas. Egentligen står det att när Gud på nytt vänder liksom sitt ansikte och sänder sin ande, då förnyas jordens ansikte. Därför läser man ofta den salmen på pingst, vid vår. Det är ju det som händer varje vår, att Gud liksom andas på världen och så kommer det nya växter. Gud förnyar jordens ansikte när han vänder sitt ansikte mot världen. Temat för den här predikan är ju spåren av Guds ande i skapelsen. Att vi har mat på bordet, nu har vi bara kex på borden här, men vi skulle kunna haft massa mat här. Som en påminnelse om allt det Gud ger. Vi har mat på borden för att Gud blåser in liv. För att Gud blåser in liv. Så när vi går runt på Ica, då ser vi spåren av Guds ande. Och det tror jag att vi behöver lära oss. För jag tror att vi har en tendens att reducera Guds handlande till att bara gälla när liksom, naturlagarna bryts. Och det sker ett mirakel. Men alla de här naturliga processerna, att det växer, att det kommer äpplen på äppleträdet, att det kommer vete ur jorden, är ett verk av Guds ande. Om inte Gud har sitt ansikte vänt mot världen och blåser in liv, så dör allting. Och Paulus talar om att för att vi ska kunna se det här, för att vi ska kunna gå runt på Ica och tänka och se, wow, det här är liksom spår av Gud, då behöver vi lära oss att tacka. Så här står det i Romarbrevet 1. Så här beskriver Paulus syndafallet. Han säger så här, vers 18. Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet. Vers 18. Det man kan veta om Gud kan de ju själva se. Gud har gjort det uppenbart för dem. Till allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem. De har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. Det vill säga, Guds makt, liksom spåren av Guds handlande finns över hela världen. Men när vi inte säger tack, när vi ignorerar den skylten, det här vittnesbördet om att det finns en Gud värt vårt tack, då förmörkas vårt sinne och vårt hjärta så vi ser inte. Så en del av omvändelsen, det är att lära sig att gå runt på ICA och säga tack Gud för maten. Det här kommer från dig. Och när vi övar oss i det, säger tack Gud för maten vid måltiden eller på ICA eller när man är ute på promenad, då blir man seende. Då får man syn på Guds handlande i skapelsen. Så vi behöver, om vi vill se spåren av Gud, spåren av Guds ande i skapelsen, då måste vi bara öva oss i att tacka. Vi tänker ju ofta kring lovsång och tacksägelse som att det är någonting som behöver komma spontant liksom. Men vi behöver ibland bara bestämma oss för att nu ska jag öva mig på att tacka för maten. Nu ska jag öva mig när jag går på den här promenaden och tacka Gud för den skönhet jag ser. Så att man blir tacksam. Det är liksom som man vi lär våra barn. Alltså vi lär dem att säga tack för maten. Som en del av en artighet. Liksom. Det är så här man gör. Vi tänker inte att det bara måste komma spontant. Utan att det är någonting man behöver öva sig i. Och vi behöver lära oss i artighet och tacka Gud för maten. Då blir vi seende för Guds verk. Någonting händer med våra ögon. Och nattvarden är en sån måltid där vi övar oss i tacksamhet. Nattvarden kallades historiskt tidigt för eukaristi, som betyder tacksägelse på grekiska. Och den här måltiden fick det här namnet för på grund av vad som står i instiftelseorden. Vad är det det står i instiftelseorden? Jo, det står: den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd och tackade. Vem då? Gud. Så det man gör när man firar nattvard, när vi då upprepar detta, gör detta till Jesu minne, det är att vi tackar Gud för maten och för det levande brödet. Att Gud har gett oss evigt liv genom Jesus Kristus. Han är livets bröd. Så nattvarden är en måltid där vi både gör som Jesus, tackar Gud för maten, för bröd och för vin och för allt andra, och för livets bröd. Det här är en övning där vi övar oss i tacksamhet så vi kan gå ut i världen och se spåren av Guds handlande i världen. Det finns en nattvardsbön i en skrift som heter Didache, som är en av de tidigaste kristna skrifterna vi har förutom Bibeln då, där det står så här: du allsmäktige härskare har skapat allt för ditt namns skull. Du har givit mat och dryck åt människorna att njuta av så att vi skulle tacka dig. Jag tycker om det där. Gud har gett oss mat för att vi ska njuta och det ska leda till tacksägelse. Och så säger den här bönen: men åt oss har du gett en andlig mat och dryck och evigt liv genom din tjänare Jesus. Säger den här nattvardsbönen, så riktar man sig till Fadern, han som har sänt ordet och anden. Ord och andedräkt. Tackar honom för det. Och det tänkte jag att vi skulle göra i vår nattvardsbön idag också. Rikta oss till Fadern, tacka honom för maten. Och jag kommer använda psalm 65 och också be lite fritt. Vid nattvarden så ber vi också att Gud ska andas på oss. Vi tar emot ordet som har blivit kött i Jesus Kristus i nattvarden. Och vi ber också att Gud ska andas på oss. Blåsa liv, nytt liv på oss. Så i nattvarden så tackar man. Och så ber man att Gud ska andas på oss. Vi ställer oss liksom framför Guds ansikte och tar emot den mat vi ger. För han ger, det liv han ger. Vi har ju i våra sammanhang ibland fått för oss att nattvarden är en sorgehögtid. Att det handlar om att liksom minnas Jesu lidande. Men vi ska ju minnas hela Jesu liv. Allt det han gjorde. Hans födelse. alla mirakel han gjorde, hans undervisning, brödundret, att han dog, men också att han uppstod, hans himmelsfärd, hans återkomst. Och allt detta tackar vi för. Det är vad man gör i nattvarden. Så, vad har jag sagt nu? Temat var spåren av Guds ande i skapelsen. Och det jag sagt är att allt det skapade ett tecken på att det finns en Gud som en gång har satt igång skapelsen och han uppehåller den. Blåser hela tiden in liv så att regnet faller, så att solen lyser, så att vi kan andas, så att djuren kan leva. Och genom att tacka Gud för det liv han ger kan vi också se Guds verk i skapelsen. Notera det. Och nu i den här nattvardshögtiden, måltiden, så får vi öva oss i att tacka. Och vi ska inleda vårt nattvardsfirande när vi sjunger en psalm tillsammans. Och vi står upp när vi gör det tillsammans. Och så får ni föräldrar som sitter där uppe komma ihåg att ni är jättevälkomna hit ner.